Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Skulle ni säga att ni är på något sätt stöpta i svensk matkultur?
Absolut. Ska jag säga mina favoriträtter?
Ja, Victor och lyssnarna väntar med spänning.
Ärtsoppa, isterband och stuvad potatis, köttbullar och potatismos, ja, pannkakor.
Äter du ibland pannkakor? Eller ärtsoppa följd av pannkakor?
Tyvärr, aldrig. Jag blev mätt av ärtsoppan. Men det här är mina favoriträtter.
Men så gul ärtsoppa liksom.
Ja, så jävla
men det är ju jättegott.
Nej.
Jo, men det är objektivt. Välkommen till gästabudet.
Ja. Välkommen till gästabudet.
Bra.
Jag heter Mikaela Blomqvist. Men har jag...
Och jag heter Victor Malm.
Jag heter Rebecca Kärde.
Och jag heter Lyra Colling.
Och idag ska vi prata om nationen och litteraturen.
Passande nog i Gamla stan.
Ja.
Eller det känns passande, jag vet inte så mycket om Gamla
Sveriges
stan.
Sveriges vagga.
Ja.
Den första målningen av Stockholm föreställer ju framförallt då Gamla stan och hänger i Storkyrkan här, bara ett stenkast.
Och jag bara antar att Gustav Vasa är begravd här.
Tystnad.
Ingen aning.
Men Jonas och Draken finns här. Nej, Jonas och Draken är en bok som jag tänkte på.
Ja, men det är ju...
Sankt Göran och Draken
just
finns
det.
I Storkyrkan.
Så är det, just det.
Precis. Vi är i en Airbnb-lägenhet. Det kanske man inte ska säga egentligen.
Nej, det är inte PK.
Nej, vi är en lägenhet i Gamla stan.
Som inte är vår.
Och som vi inte har gjort inbrott i, eller?
Nej, precis. Det blir en sån gåta.
Mikaela har slagit upp en seriös bok och ser seriös ut.
Jag ska inleda med en liten tes som jag vill pröva på er. Om den svenska nationen och då utgår jag från en text av T.S. Eliot. Och då kan man ju tycka att det finns inget som passar sämre till den svenska nationen än T.S. Eliot. Och det är lite poängen också. Det är texten Vad är en klassiker? Vad är en klassiker? Där han skriver om hur en nation och en kultur kan frambringa en klassiker. Och det är en föreläsning som man håller egentligen för Vergilius-sällskapet. Så det handlar om Vergilius. Men då skriver han bland annat att en klassiker kan endast uppstå när en civilisation är mogen. När ett språk och en litteratur är mogna. Och hans verk måste vara ett moget sinnesverk. Så att det är liksom som en växelverkan mellan... civilisation, språket och den enskilde författaren. Och då tar han till exempel Shakespeare som exempel och menar att Shakespeare har ett moget sinne, eller får i alla fall ett moget sinne efterhand. Däremot så levde han i en förråd tid där sederna var råa, så därför så blir det han skriver blir inte klassiskt i meningen, men liksom rent eller liksom, om man tänker sig ett klassiskt stilideal liksom. Och för att han måste skildra de här låga sederna som hör till hans samhälle. Lyra, du ser väldigt
far out. Ja.
Jag är med än så länge.
Nej, jag är inte med alls.
Vad är ni inte med på? Eller att ni inte håller med? Eller att,
Jag håller inte med. Alltså, en klassiker är väl ingen som uppstår. En klassiker, det handlar väl om receptionshistoria och inte om verket i sig.
Och Shakespeare är väl ändå urklassiken?
Jo, men alltså han menar klassiker, alltså mer...
Vadå, antika ideal?
Ja, typ.
Här är det typ en metafysisk kategori nästan.
Ja, eller? Precis.
Ja, men där tycker jag i den metafysiska kategorin har väl Shakespeare absolut hemma. Det beror på hur man definierar den.
Ja, men detta, Shakespeare är liksom inte poängen utan det var bara ett exempel. Men ska vi se... Till exempel, då skriver han om språkets mogenhet då i en nation. Språkets mogenhet kan naturenligt väntas åtfölja sinnenas och sedernas mogenhet. Vi kan vänta att språket ska närma sig mogenhet i det ögonblick då det har en kritisk känsla för det förgångna, en tilltro till det närvarande och inget medvetet tvivel på framtiden. Och Eliot menar då att... För att ett språk och en litteratur ska vara fungerande i en nation så måste man dels ha en relation till sin egen nations litteraturhistoria och man måste även ha en känsla av att en framtid är möjlig för den egna nationen. För att annars så menar han att det är en död kultur som litteraturen hör till. Så, och då har jag såklart tänkt på den svenska litteraturen utifrån det här. Och jag tänker att vi har ett samhälle som är präglat av sedeslöshet. Och
här sitter du.
Många författare med omogna sinnen.
Och, oh, lala. I wish.
Och vi har framför allt ett språk som istället för att liksom vidgas och bli rikare så är det som att svenska språket blir smalare och smalare och fattigare och fattigare.
Men detta menar du gäller just nu? För Sverige de senaste 150 åren har ju skrivits. Alltså det är ju inte ett, liksom, det är inte ett språk som är fattigt på god litteratur.
Nej, jag menar nu såklart.
Du menar nu?
Ja, definitivt nu.
Jag vill höra mer om de här omogna sinnen. Alltså, vad är mognad här?
Det skriver Eliot att endast ett moget sinne kan känna igen mognad. Och han kan inte förklara det.
Tyvärr.
Älskar cirka resonemang.
Om man är omogen så kommer man inte känna igen mognad. Och de mogna kan inte heller förklara för de omogna vad mognad är.
Det här är ju fascism.
Det här förklarar ju
ärligt talat. Jag köper faktiskt ingenting.
Det här förklarar ju kulturdebatten mellan dig och Jack Hildén. Att det var det här du försökte säga hela tiden.
Han sa igår på Expressenfesten att han inte läst min text.
Va?
Tycker jag vi kan fånga upp genast. Det har varit en litteraturdebatt om... Det här vet Viktor och Mikaela mycket bättre än jag och Lyra, tror jag.
Ja, men alltså, jag har ingen med dig till det har varit en litteraturdebatt om, men sen är jag också språklös.
Ja, exakt, för det handlar lite om den samtida prosans tillstånd och...
Man kan väl säga att den börjar med att författaren Johan Heltne, som har skrivit en roman som heter Emil, skrev en lång text om detta idén, där han menade sig... Han menar inte att han har blivit censurerad, han menar att han tillät redaktören att censurera sin bok genom att göra den mindre ambivalent i en för romanen central fråga, som var en skuldfråga i våldtäkt, än vad han ville att den skulle vara. Och han var sur på detta. Och han var också lite sur på att den inte hade fått tillräckligt mycket uppmärksamhet. Sen var det en debatt som sköt iväg åt alla håll, får man väl säga. Den började handla om autofiktion och...
Att alla författare inte har en bostadsrätt bara för att man kommer från medelklassen.
Eller vad? Men det var som att det var en massa olika debatter. För hur jag blev inblandad, det var att jag skrev en recension.
Ja, det hade inte med det här att göra egentligen.
Nej, och då skrev Jack Hildén en text om den här recensionen.
Och vad var det för recension som du skrev?
Johan Espeson.
Precis, det var en ung debutant. Johan Espesons... Kungsbacka Ultras Men det är liksom inte viktigt, den boken, utan då förde jag något större resonemang om att att jag tyckte att många unga svenska författare skriver dåligt, och att de skriver dåligt för att de inte har något intresse för form eller relation till form överhuvudtaget. Och så, men då räknar jag upp liksom vad böckerna handlade om, så att man förstod vilka böcker jag menar, även om jag inte skrev liksom ut exakt vilka böcker det var. Och då skrev jag Kridén en lång text där han började prata massa om autofiktion och sexskildringar och liksom massa saker som jag inte hade skrivit om. Och då skrev jag ett långt svar där jag i princip var tvungen att förklara vad litteratur är, för att det är som att folk inte vet.
Det var ett moget sinne som försökte förklara, för ja, att moget sinne var mognad.
Ja, och då använde detta mogna sinne använde ett objektivt korrelat, som, alltså en bild. Huller om buller grönsaksgryta, som är en grekisk gryta. Och den här grekiska grytan har det gemensamt med de här böckerna att den saknade känsla för form, eftersom den heter Huller om buller.
Men det är ju, skulle vi gamla OI-läsare säga, en form.
Ja, absolut.
Men nu heter kanske de här romanerna sällan Huller om buller.
Ja, men det var det säkert en väldigt äcklig gryta.
Det var krossad tomat och frysgrönsaker liksom. Men då,
den debuten har man läst.
Ja, ja, precis. Och då blev det så enormt missförstått. Eller det var som att folk bara läste rubriken och så de dratt in mig i massa texter och skrivit att Michaela Blomqvist är arg för att 25-åringar inte skriver som August Strindberg.
Fast det kan man ju vara lite arg för.
Jag hade ju gillat
honom. När någon påtalade så kände jag mig lite irriterad av att
Men det jag hade skrivit var att jag var arg för att Jack Hildén, som är 30, inte verkade läsa Strindberg.
Men det gick inte riktigt fram.
Inte till Jack Hildén, för han säger att han inte har läst texten. Så, ja. Men och inte, ja.
Nej, men det kan man ju hålla med om, att jag har det intrycket att en stor del av alla romaner, men också poesi egentligen, som ges ut. Och det här är som, jag blir så trött på mig själv redan nu, men alltså, det känns väldigt mycket som att det från förlagets håll i synnerhet handlar om att gjuta ihop ämnet för romanen slash diktsamlingen med författarens person, och sen då torgföra detta som något slags varumärkespaket, så att säga. Och att jag uppfattar nog också att formintresset, så att säga, intresset för litteraturens specificitet kanske är ganska lågt på ett sätt som...
Så tror ni att det är förlagen, verkligen?
Och inte, nej, alltså liksom, jag vet att man ska inte skilja för mycket på förlagen,
som vill förverkliga sig, det vill säga göra sina erfarenheter till en kulturprodukt.
Jo, men det är säkert en lite ohelig allians där mellan förlagen och författarna, och eller kulturen, så att säga, samtiden.
Ja, men alltså, jag tänker att man absolut, istället för att prata så himla mycket om autofiktion, som jag tänker är ett väldigt missförstått begrepp. Jag tänker att Stefan Lindbergs nya roman Splendor, det är en autofiktiv roman. För där figurerar en författare som heter Stefan Lindberg, men det är inte Stefan Lindberg själv. Han använder Stefan Lindberg som en figur.
Som en spaning efter en tid.
Ja, exakt. Det är en autofiktiv bok. Mm. Eller Inferno, eller En dåres försvarstal.
Fast det tycker jag blir fel och sätta den epiteten på äldre böcker som
det kanske är dumt.
Men man kan säga,
men i alla fall, jag tycker att man kan prata om en bred trend som är ett slags dominant i hela den svenska litteraturen, också i poesin, skulle jag säga. Och det är en sån här bekännelselitterär trend. Ja. Inte trend, utan en dominant. Ja. Det är någonting som liksom
har tagit över.
En bekännande hegemoni. För jag tycker, och det är inte alltid dåligt, det kan till och med vara ganska bra. Jag tycker man ser det till exempel så här, David Zimmermans debut, just Strålning, som jag tycker mycket om. Jag tycker man ser det Carl Daniel Törnqvists nya bok, som jag också tyckte mycket om. Jag tycker man ser det Erik Lindman Matas Pur. Alla de här är liksom det bekännelselitterära projekt som i just de här fallen kanske inte lider av några större formproblem.
Jag tror jag kallade detta för sommarpratpoesi i en recension.
Av vem då?
David Zimmerman. Jag tyckte den var helt okej. Alltså, inget ont om den boken specifikt. Men Jag tycker att det här är ganska... Jag vet inte, alltså, samtidigt vill jag inte, jag vill inte beklaga mig för mycket över det, för jag tänker att det är ganska... Att förväntningarna på vad litteratur är och hur den opererar i relation till verkligheten i övrigt har ju alltid sett ut på ett visst sätt. Och så får man ju syn på detta, det rådande sättet så att säga, när det förändras i en viss riktning och det blir väldigt uppenbart. Liksom. Men, och jag tycker också att jag tycker inte att till exempel man ska likställa, och det är ju ingen som gör såklart, men jag tycker inte man ska likställa autofiktion med formlöshet. För det kan ju snarare vara liksom ett otroligt avancerat formarbete. Men det är någonting med det här, alltså bilden av litteratur som någonting som kommer ur en erfarenhet som ges form. Mm. Som jag vänder mig ganska mycket emot kanske. Alltså, för jag tänker att det kan ju snarare uppstå i formen så att säga. Och sen det behöver inte återspegla någonting självupplevt.
Men det är ju en hegemoni. Ja. Alltså det är tolkningsraster som allting,
det är också tolkningsraster,
sorteras in i. Ja. Liksom. Så att det är snarare som att fiktionens status har förändrats oåterkalleligt.
Mm. Det är att, liksom, att det är
skriva påhittat läses i relation till att vara bekännande. Mm. Särskilt om man är ung kvinna, vad man än skriver.
Uh-huh.
Så mot den backdropen så kan man inte längre liksom vara oskyldig romanförfattare på det sättet.
Nej, man måste förhålla sig till det. Man kan inte säga... Man kan inte önska sig en reception som inte tar hänsyn till författarens förändrade status. Eller liksom textens, de förväntningar som finns på
själva subjekt. Liksom. Ja. Vad är det för subjekt? Jo, det är att bygga sin egen historia med sina egna utsagor idag. Inte vilka man står i relation
till. Här har vi den stora stridsfrågan i podden.
Men då skulle väl du säga att vi lever i en väldigt icke-klassisk situation. För att vad vi precis gjorde är väl att beskriva någonting Elliot skulle säga är en förfallen död kultur, eller?
Ja,
som inte har tillgång till litteratur längre.
Precis, och jag är liksom inte färdig med Elliot. För du anklagar honom för fascism. Men det är att han lägger liksom ingen värdering i det här med klassiskt. Det är inte att han säger att litteraturen ska vara så, utan han beskriver det mer, alltså, utifrån historien och hur det har sett ut. Och han menar att den engelska litteraturen har till exempel aldrig varit klassisk, och det behöver inte vara något negativt, utan Shakespeare är ju ja, precis, väldigt bra ändå. Och att när litteraturen inte är en klassisk period så kan den vara både mer monoton och mer vild eller excentrisk, skriver Elliot.
Vad menar han med klassisk, om man kan förklara det tydligare i sammanhanget?
Alltså
självrefererande bakåt typ, eller?
Nej, klassiska ideal, alltså man tänker sig det antika dramat och jämför det med Shakespeares drama, så är ju det antika dramat, det är ju liksom uppbyggt på ett väldigt rent och symmetriskt sätt, kan man säga. Medans Shakespeares alla dramer är väldigt kaotiska. Liksom. Mm.
Men finns det någon annan kultur som har frambringat klassiska verk än antiken?
Gudomliga komedin tänker jag skulle räkna som ett klassiskt verk. Eller?
Ja, det är... Jag tror han skriver också i essän att Dante måste börja skriva på italienska för att Vergilius har fört latinet till perfektion. Och det är också det som kan hända när ett språk når full mognad. Att då är det som att det är slut. Ja, då dör det.
Jag är personligen så... För min bakgrund är inom klassisk filologi och antikgrekiska helt enkelt. Och jag är så extremt känslig för på något sätt vad jag tycker är... ideologisk projektion så att säga på antika texter, för att det är ju inte, det är ju först väldigt långt, alltså sent i historien så att säga, som det har blivit text överhuvudtaget, och som de här, alltså antika tragedierna till exempel uppfördes, som de existerade i det samhället, så var ju det var ju som fotbollsmatcher typ, det liksom uppfördes vid ett tillfälle, missar man Antigone, trist liksom, då såg man inte Antigone. Det fanns liksom...
Som fyrverkerier?
Ja, typ som fyrverkerier. Men det var absolut inte liksom litteratur i vår mening. Och jag tänker ofta när man refererar till liksom antika ideal på det sättet, så missar man hur specifikt det var, och den mesta, alltså komedierna som uppfördes under samma tid till exempel var ju inte rena in any sense of the word liksom. Det var ju väldigt stökiga, vulgära folklustspel typ. Och jag tänker att det grekiska språkets relation till den atenska stadsstaten var ju också väldigt komplex. Eller jag vet inte, jag känner verkligen det finns någon, ja men ofta enorma mängder projektion där man tänker sig att det här var liksom en kultur på något sätt där de här verken var införlivade i samhället på ett sätt som överhuvudtaget, alltså det liknar liksom inte litteratur från ja, Shakespeare framåt överhuvudtaget liksom.
Nej, men det har du rätt i, men jag tänker att det här är två oförenligheter som liksom inte riktigt kan diskutera varandra. Anledningen till att jag tycker det Michaela pratar om eller att det är intressant är för att det är metafysik. Det är inte empiri. Man kan slå i sönder dem med vilken empiri som helst. Den börjar, så fort man vänder empiri mot ett sånt resonemang, det bara... Eller?
Ja, alltså det är som en tankelek liksom. Och då tänker jag att det är intressant att tänka
på
den svenska litteraturen och hur den är nu. Och jag men, att man tänker att författarna har att jobba med en ändå stor samhällelig omognad.
Kan du beskriva den omognaden lite mer? Jag försöker inte säga emot, jag är bara nyfiken.
Jag tänker det postmoderniteten överhuvudtaget. Tänker jag.
Den är ytlig, hedonistisk.
Så pratar ni egentligen om senkapitalismen?
Ja.
Jag tänker att det som jag upplevde idag tidigare, som jag berättade för er, att jag, när jag åt frukost i morse så satt jag på ett café i den här kedjan som ägs av det här vidriga svenska paret på Gotland. Och så var det tre sällskap som passerade under tiden jag satt där. Och alla pratade om bostadsförsäljning. Och det kom också in en sån här snabb kille i 45-årsåldern, en sån här maratonchef typ, med AirPods, och pratade om bostadsförsäljning. Och då var jag så här, alltså, ja men hoppa i strömmen känsla, men det är ju ett omoget samhälle. Det är ju som att alltså, det är en massa gamla människor som är som barn. Den känslan så tycker jag att man väldigt ofta har i Sverige. Att det är, alltså, det är så mycket så här live, folk som lajvar någon slags väldigt formell vuxenhet, men som man känner har samma känslomässiga botten så att säga, som en fyraåring på något sätt.
Och samma intellektuella orientering som tonåringar fortfarande.
Ja. Inte samma förundran för världen eller sina egna känslor.
Nej, exakt. Det är bara det dåliga som barn har. Men just den här glädjen och entusiasmen som de har.
Och den här, wow, existensen freaks me out. Den har de inte heller.
Nej, de är inte freaked out. Oj vad de inte är freaked out.
Men därför tänker jag att vi har en litteratur som är monoton snarare än excentrisk. Mm. Och jag tänker om de var som barn i den meningen att de var öppna inför världen.
Då skulle det verkligen vara huller om buller.
Liksom. Ja.
Precis. Alltså varför kommer så många norska relationsromaner?
Min tes om detta är att den norska litteraturkapitalismen fungerar just nu utmärkt. För att den är så himla dopad med oljepengar. Det är så många norrmän som har råd att skriva, och man tjänar så pass mycket på att ge ut en bok i Norge. Att man kan liksom försörja sig som författare i Norge på ett sätt som inte går. Vad har de? De har 97 litteraturfestivaler i Norge.
Och det där stödet de får varje gång en bok
ges. Inköpsordningen, som är att staten köper in x antal exemplar av varje bok.
Ja, det är oljedoping. Och det gör jag. Vad får man för en diktsamling i Sverige? 13-14 tusen tror jag man får. Kanske upp till 20.
Det beror på var man är.
Ja, absolut.
I Norge får man kanske så här 150 000 norska.
Nej, men jag menar, ja, folk, om man är på 10-tal bok till exempel, så får man väl upp 5 000 kronor.
Ja, då får man mindre än vad man får för recensionerna.
DJ-öl får man.
Är det så en bra?
Ja, säkert.
Men norrmännen får...
Också så deppig svensk vardag.
Rapp, omogen mat.
Ja.
Mycket omogen
alltså, mat. Alltså jävla barnmat.
Mogen mat är fan Wallenberg. Nej, skitsamma.
Rårak.
Vi har precis ätit vegetariska köttbullar, potatis, lingon, rårörda lingon och gränssås.
Och smörgåsgurka.
Det är inte riktigt vuxet.
Jo, det tycker jag är vuxet. Det var Lyra som lagade. Ja. Det var jättegott. Ja, och det är också det är, vi vill betona att det här är inte sånt vi äter. Så mognar vi inte.
Jag äter regelbundet den här rätten. Vi potatis, köttbullar och lingon.
Jag äter aldrig det.
Ja, jag äter ofta.
Aldrig ens att jag kokar en potatis hemma.
Så va? Nej. Potatis är det bästa.
Skulle ni säga att ni är på något sätt stöpta i svensk matkultur?
Absolut. Ska jag säga mina favoriträtter?
Ja, Victor, lyssnarna väntar med spänning.
Ät soppa, isterband och stuvad potatis, köttbullar och potatismos, ja, pannkakor.
Äter du ibland pannkakor? Eller äter soppa följd av pannkakor?
Tyvärr, aldrig. Jag blev mätt av ärtsoppan. Men det här är mina favoriträtter.
Men så gul ärtsoppa liksom.
Ja, så jävla.
Men det är ju jättegott.
Nej.
Jo, men det är objektivt
gott. Jag är stöpt på ett negativt sätt i svensk matkultur. Alltså jag började inte gilla mat. Jag tyckte verkligen inte om mat som barn. Det var sånt att det var svårt att få i mig. Och i efterhand så tror jag att det var för att man försökte ge mig så jävla äcklig mat. Alltså, för nu är det liksom det bästa jag vet. Och jag lagade väldigt mycket mat, jag var inte så intresserad. Men jag tror att det började med att jag upptäckte kryddan och grönsaken. Min bästa duo. Kanske när jag blev vegan när jag var 15 eller så.
Vad är det för kryddor då?
Det var det inte. Men
det är inte chicken powder som vi hittade här i Airbnb.
Det är inte chicken powder. Men jag jobbar mycket med... Nu har jag haft en period med mycket sumak. Och mycket olika sorters chili. Jag samlar på olika sorters chili.
Odlar du dem också?
Alltså det här är ju nu svensk mat.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Jag vet, absolut. Så detta...
Jag går mer och bökar i den jord jag ärvde.
Ja.
Nu öppnar jag den svenska kampanjen som Mikaela har köpt.
Ja, det är Solaris, va?
Det är typ dalahästar på. Eller så här stiliserade.
Men du kanske ska fortsätta ditt resonemang.
Ja.
Eller
kan jag fortsätta prata om mat igen om halv
timme? Precis. Det känns som att jag helt har kommit av mig.
Förlåt.
Det är för att vi avbryter dig så mycket.
Du sa att vi skulle avbryta med frågor. Du ångrar dig nu, va?
Ja, men frågor om det jag pratade om. Inte om vad som helst.
Inte om vad.
Vad är din favorit?
Inte Victors favoriträtt.
Det tycker jag var jättebra.
Det är roligt om jag hade sagt, jag älskar nämligen att bli avbruten. Så kan man avbryta mig när jag pratar. Jo, men här han skriver om det här med framtiden till exempel. Ska vi se. Då vi befinner oss inom en litteratur, då vi talar samma språk och i grunden har samma kultur som den vilken frambringade det förflutnas litteratur, önskar vi upprätthålla två ting. Stolthet över vad vår litteratur redan har fullbordat och tro på vad den alltjämt kan fullborda i framtiden. Om vi upphör att tro på framtiden skulle det förflutna upphöra att i full utsträckning vara vårt förflutna. Det skulle bli en död civilisations förflutna. Och det här funderar jag över, för jag tänker att vi lever ändå i en tid där många inte verkar känna någon framtidstro liksom. Mm. Utan det är med domedagsprofeter överallt liksom, och
det är ju också förestående klimatkollaps.
Ja, men folk är liksom väldigt fixerade vid det, tycker jag i alla fall i media.
Du tycker liksom inte att ett omstörtande av klimatet så som det har funnits på jorden i miljoner år är någonting att hetsa upp sig över?
Jo, men jag vet inte, jag ser till exempel inte att att klimatet skulle vara hjälpt om jag skrev, började skriva massa krönikor om det istället för att skriva om annat.
Det annullerar ju inte allting, för även saker har ju redan börjat gå åt helvete, kommer ju fortsätta gå åt helvete, men samhället för oss i den rika delen av världen kommer säkert vara skrämmande välfungerande ganska länge, tänker jag.
Mm. Dessutom, alltså här är ju Jamesons klyscha som jag tänker du far efter också. Att det har blivit lättare att föreställa sig världens slut än kapitalismens.
Det är väl Zizek?
Nej, det är Fredrik Jameson. Som Zizek snor, tror jag.
Den här var väldigt god för övrigt.
Ja. Vi dricker en svensk champagne.
Den smakar lite fläder, tycker jag.
Eller det är inte champagne, ja, men fläder. Det är
Grand Prix Solaris. Skeppars vingård.
Den får gästabudets godkännande.
Ja, det är lite en sån sigill.
Nej, men alltså för eller jag tänker att det innebär ändå vad han säger, att man slutar, man, även om samhället står för en förestående kollaps, så är ju att sitta och påtala det radikalt meningslöst syssla jämfört med sysslan att försöka tänka sig någonting annorlunda.
Mm, ja.
För att samhället kommer inte kollapsa i den meningen. Det kommer inte vara någon syndaflod som bara raderar ut alltihop, utan vi kommer fortsätta finnas tillsammans på något sätt, på ett annat sätt.
Mm. Grejen är att man vill det, tänker jag. Jag känner ett väldigt starkt begär till syndafloden. som säkert är någon sån judeokristen liksom, kulturarv som man bär runt på. Men jag kan tycka att det är tacklyra som flyttar min arm från bordet. Det är en så otroligt skön tanke att vi äntligen kommer straffas. Och så tröstlöst att det kommer inte att
drabba. Kapitalismen kan inte bara fortsätta. Liksom.
Nej, men så är grejen att den säkert kan det, den jäveln. Alltså, för det finns ju någon sån masochistisk njutning hos många vänstertänkare historiskt också, liksom, att man tänker sig helt enkelt den yttersta domen på något sätt.
Men får jag fråga dig, Mikaela, menar du att det här är liksom det här apokalypshetsen inte har lika mycket med apokalypsen att göra som med vår degenerate kultur, att vi liksom, vår kultur har gått ner sig så mycket att vi bara inte kan tänka oss en framtid?
Nej, jag tänker att det, alltså allt hänger väl ihop och alltså dialektiskt och ger väl varandra, tänker jag. Men ja.
Jag tänker absolut så, att vi har en djupt fantasiberövad kultur.
Ja.
Att vi, eller jag upplever att kulturen är djupt fantasiberövad. Och att föreställa sig slut är det enklaste som finns. Allting tar slut. Man
det var
dör.
En dröm.
Man dör. Man inser det någon gång när man är 4-5 att man ska dö.
Ens föräldrar skiljer sig.
Ja, det är liksom det, är det mest banala som finns. Och att föreställa sig att någonting börjar däremot, det är väl det mest komplicerade som finns. Det är väl liksom att föreställa sig skapelse, det vill säga någonting annorlunda.
Mm.
Och det tycker jag att vi verkar radikalt inkapabla till att göra.
Ja,
eller?
Ja, det tror jag.
Ja.
Sen tänker jag apropå det Rebecca säger också, att det finns, uppfattar jag i media i alla fall, och jag tänker det skrev väl, eller det handlar väl Sven Anders Johanssons senaste bok om till exempel, att det finns en njutning i, ja, men i den här undergångsstämningen. Mm, att folk ja, men folk finner någon slags njutning i det, och jag vet inte, det nu när jag har läst så mycket Handke senaste året, så har jag blivit för en mer bejakande litteratur.
Som ska bejaka vad då, till exempel? Vad innebär det att bejaka?
Det som är vackert i världen.
Mm. Det sanna, det sköna och det goda.
Mm, ett landskap.
Vem är emot det, liksom?
En bänk.
Ja.
Mm.
Så att vi har, hur många är det? Det är 10 svenska nubbar.
Är de olika?
Ja, de är olika.
Hallands fläder.
Victor tar snus.
O.P. Andersson akvavit. Bäska droppar. Örtagårds brännvin. Rånäs brännvin. Finaste ekologiskt. Skåne akvavit.
Det är så här gamla Sverige, nya Sverige.
Gammal Norrlands akvavit. Men den vill jag ha. Den blev jag frågade nämligen på Twitter. Finns det några frågor från publiken? Och har någon tips på svenska spritsorter?
Och jag fick bara tips på svenska spritsorter.
Någon så intresserade är Sverige numera av litteratur, va?
Ja, precis. Sedernas förfall. Ja.
Omoget.
Men nu sitter jag här med Norrlands Akvavit och känner ändå att jag är in touch med våra lyssnare.
Ja.
Våra lyssnare.
Det är också en Torgny Lindgren-roman. En av hans finare, tycker jag.
Just. Östgöta Sädes brännvin.
Sädes.
Och Läckö Slotts Akvavit. Är det någon som känner sig så här geografiskt kopplad till
det? Ja, men Skånes Akvavit fanns det, va? Ja.
Finns det någon Bohuslän eller Västra Götaland eller...
Halland, det kanske inte hjälper dig. Läckö, vad fan ligger det?
Det låter som Göteborg.
Läckö slott, vad ligger det? Det har man hört. Men...
Det är på bilden här, jag vet inte.
Hur känner du igen dig?
Googlar du, Victor?
Ja, jag googlar. Det ligger i Lidköpings kommun.
Nej, det är
Men här, Sköta.
Nej.
Nej,
ursäkta mig.
Typiskt Stockholm.
Det är väl till dig?
Det är väl där. Okej, jag tänkte Västergötland, men Östergötland är faktiskt helt annat.
Var ligger Rånäs då?
Vet inte.
Detta ska
men det är ingen här som...
Det här ser lite göteborgskt ut på något sätt.
Ja, men det tycker jag. O.P.
Andersson. Men O.P., ja, det dricker man i Göteborg.
Ja, det känns så... Det kan man dricka på en parkbänk i Göteborg.
Den är väl också mild och god, eller något?
Jag tror det.
Jag som är den enda här som är från Stockholm, jag tänker att jag tar den ekologiska. Det känns som liksom ängsligast.
Ska vi skåla?
Jag får bara säga vad som är så extremt göteborgskt med O.P. Andersson. Det är att det står på fine old akvavit. Och det är det mest göteborgska som finns när man använder engelska ord helt omotiverat på ett töntigt sätt.
Sveriges London och så.
Ja. Ja.
Eller lilla London, eller vad säger man?
Lilla London, säger
man. Säger det regnar jävligt mycket. Det är väl det enda Göteborg har gemensamt.
Sveriges Paris, lilla London.
Sveriges Paris.
Det kanske
är inte alla jävla städer Sveriges Paris. Jag har hört folk kalla Kristianstad Sveriges Paris. Det är det verkligen inte.
Nej, det är det faktiskt.
Nu tycker vi skåla för den svenska litteraturens omogna framtid.
Ja. Skål.
Skål.
Jo.
Jag smakar apelsin. Rånäs brännvin.
Man smakar att jag ska väsa. Anis, kummin och fänkål.
Exakt så på Norrlands akvavit.
Ska vi byta ett varv?
Så nej. Att,
nej, okej.
Det är corona i luften, va?
Men, jo, T.S. Eliot skriver fint om språket, tycker jag. Och det kanske kan förklara också lite mer vad han menar med klassisk. Han menar att ett språk som har blivit klassiskt går till en slags... hittar en slags allmän ton, kan man säga, som inte är detsamma som likriktning i journalistik till exempel, utan man kan fortfarande ha individuell stil inom den här allmänna tonen, men det är mer finskiktat, så man måste ha en mer välutvecklad smak för att kunna märka och känna av det här då.
Ett slags game recognize game argument.
Så kan man säga.
Ja, men att för att språket ska komma till det här mogna tillståndet så krävs det att man har undersökt språkets alla begränsningar och möjligheter.
Så language poesi är en förutsättning för att riktiga klassiker
precis
ska kunna finnas.
Ja. Det är ganska fint, tycker jag. Eller det är en fin tanke på något sätt.
Ganska tillåtande. Ja,
ja. För att jag märker ju när jag läser det här att det är något som jag tänker att SD och sånt har förstört. Att när man pratar om nationen och arvet så låter man alltså bli lite olustigt på något sätt. Men Elliot är ju konservativ. Jag tänker på mig själv som kulturkonservativ. Är också vänster såklart. Och jag tänker att det behöver...
Göte till alla.
Ja, precis. Ja, med Göte tänker jag till exempel att det är en sån författare som har förstört mycket för tyska språket. För att han har blivit hämmande för många tyska författare. För att Eliot skriver att det är, liksom, det är bra för en nations litteratur om man har bra författare i historien. Men de får inte vara för bra. Utan man måste känna att de lämnar något möjligt för andra författare att utforska och göra.
Pratar Elliot alls om sitt eget författarskap?
Här gör han inte det. Nej. Men det är ju väldigt speciellt.
Men inte det här när de här skrivarna har fortfarande så här ung arg kritiker innan han blir stor poet, eller hur?
Ja,
det är inte det. Jag det. Är. Han skriver alla sina stora essäer innan han blir en riktigt etablerad poet. Eller inte alla, men ganska många av dem.
Elliot är ju ingen sån, man kan inte säga gör det bättre själv då, för det gjorde han ju.
Ja.
Det är ju intressant utifrån det här resonemanget vad han gjorde. För här är han ju väldigt mycket så här ändå att ja, men en nation måste ha ett förhållande till sin historia. Och så menar han att översättningar kan liksom berika språket, men det är ändå den egna litteraturen som man måste ha en relation till. Mm. Men Elliot var ju amerikan och flyttade till England och använde ju väldigt mycket ett engelskt idiom när han skriver.
Och ett europeiskt formspråk. Ja.
Och det förstår jag. Alltså, eller jag kan förstå hur man... Jag har ju själv en... Jag tycker väldigt illa om USA på samma sätt som jag tycker illa om Sverige, tror jag. Att jag tycker att det känns här, som jag svaga nybyggarländer. Jag bor i Tyskland så länge och det är någonting som är väldigt behagligt med att bo i ett land som är så... Alltså Tyskland som nation är ju verkligen inte gammalt. Alltså i dess nuvarande form, det är ju som murens fall liksom. Men den tyska litteraturen, det tyska språket som någon form av liksom...
kollektiv identitet.
Ja, precis. Mm. Det är gammalt på ett sätt som ger...
Och värdat fortfarande.
Det är värdat och det ger... Och jag tycker att det här... Personligen tycker att det här är en ganska osympatisk egenskap hos mig. Att jag tycker så illa om uppkomlingar. på det stora hela. Och det är ju jätteotrevligt. För det är ju så att säga människors språk som gör det bästa av den situation man har tilldelat sig. Det gäller även det svenska. Men det är någonting så...
Är det därför du har varit så stealth så länge i litteraturvärlden? Kanske. Att du har bara jobbat i kulisserna tills du plötsligt kom in i Nobelkommittén?
Ja, kanske. Det tycker det är pinsamt att visa ambition.
Ja.
Men Elliot skulle väl... Hans poesi får väl räknas till den excentriska, tänker jag, till exempel.
Mm.
Vilket också gör hans resonemang mer sympatiskt, tänker jag. Det är inte som att han säger att jag skriver klassiskt. Mm. Även om Four Quartets så strävar man ju mer mot ett klassiskt ideal, får man väl säga, i och för sig.
Om ni undrar varför jag sitter och fånler, så är det bara för att jag blev smällfull på en klunk akvavit.
Det blev man, jag kände också
det. Är därför,
jag ska hetta i ansiktet. Ja.
Du har ditt ansiktsuttryck, du ser liksom blid ut.
Ja.
Wow, det har jag aldrig fått höra förut.
Men är inte Elliots excentricitet den sortens... Den sortens utsvävningar som bara kan uppkomma ur en absolut förtrogenhet med traditionen. Det är inte som att han är en naturbarn så att säga, som håller på och sen så råkar detta vara väldigt annorlunda. Utan det är ju snarare så att han vet exakt vilka begränsningar som finns och så transcenderar han dem.
Det har han ju skrivit om också. Att,
vad heter den sån?
Tradition och den
individuella talangen. Tradition and the individual talent.
Ja.
Att nyskapelse är, alltså traditionen är en form av originalitet. Och för att ingå i traditionen måste du veta vad som tidigare har varit originellt. För att själv kunna skapa något originellt. Det är liksom att inordna sig ett led av storhet. Att inordna sig i traditionen. Jag tycker det är en fin tanke. Jag tycker också det här med, du säger nationen och att så här, den nya nationalismen har förstört idén om nationer. Jag tänker att det kan vara en ganska väsentlig poäng. Alltså.
För jag tänker, du har ju varit inne lite i kanondebatten som har varit nu, Viktor. Och det är ju också svårt att säga att ja, men jag tycker att vi ska ha ett kultur... Jag är inte säker på att jag tycker det, men det är en position som blir svår att ta.
För att då blir man gärna så här, man bekräftar konservativa idéer och man spelar dem i fanden. Liksom. Men jag tycker Richard Rorty, en något bespottad filosof. Jag har eventuellt pratat om den här boken tidigare i podden.
Jag tror det faktiskt.
Den heter Achieving Our Country, som jag tycker är svinbra. Den handlar ju specifikt om USA och att USA är en form av från början ett projekt. Det är en fin idé. Idén om USA formuleras till exempel i Walt Whitman. Det är liksom där idén om en nation som man ska uppnå någon gång kommer till uttryck.
Mm.
Och
Dixie.
Ja, ja. Och för att kunna... liksom ha en politik, men också för att kunna ha en litteratur alltså någon form av enande samfällig kultur, bara litteraturen är uttryck för en viss del av det sätt man är tillsammans på i den kulturen, så behöver man ha ungefär en gemensam, eller kunna formulera flertalet gemensamma idéer om vart vi är på väg. Och där litteraturen då har varit en viktig kanal för just detta. Och den kommer med nödvändighet vara nationell. Nationell är liksom den största, minsta enheten vi kan skapa inom vilket något sånt är begripligt. Det är jag ganska säker på.
Ja och nej. Alltså jag menar, Simone Weil skriver ju i Att slå rot att nationen är den enda kollektiva identitet vi har kvar. När så här skrået och släktet och andra
sådana. När skrev hon den boken?
Det var under andra världskriget. Kanske 43 eller någonting. När hon var liksom i exil i Storbritannien. Och det ligger någonting i detta. Samtidigt så tycker jag att det ligger något, alltså som författare, mer i en språklig gemenskap än en nationell gemenskap. Som exemplet Eliot verkligen visar också. Men å andra sidan, alltså nu bor jag i Finland, och där finns det ju en svenskspråkig litteraturvärld som på många sätt är väldigt avskuren från den svenska och väldigt annorlunda liksom. Så det ligger också någonting, nu är ju liksom relationen mellan Sverige och Finland också, alltså den har ju lite historia. För att jag tycker det är diplomatiskt. Och jag menar, när jag har försökt prata med finlandssvenska författare om det här, så säger de typ alltså att vi vill inte vara en ankdam. Det är Sverige som är ointresserad av oss.
Ja, det tror jag. Och sen ibland så tillåter man att komma över liksom.
Och då tror alla att de är svenska författare. Ja. Alltså det finns ju oräkneliga människor som tror att Edith Södergran var svensk.
Eller Henry Kyrklund.
Henry Parland.
Men det tror nog ingen i och för sig.
Ingen läser Henry Parland. Elisina Byggmästare.
Men däremot så finns, det handlar ju också om den specifika relationen mellan Sverige och Finland. Det finns ju till exempel, som jag förstår det, så finns det ju en kurdisk litteratur till exempel som det är mycket möjligt att det finns schatteringar, att det finns liksom en, ja, att det turkiska Kurdistan och det irakiska Kurdistan och så vidare, det finns säkert grupperingar där, men det är ändå så att folk som identifierar sig bakåt historiskt med hjälp av bland annat en gemensam litteratur där det finns liksom epos och sånt.
Men den hålls ju samman genom språket också.
Ja, exakt.
Och en slags nationalism som är inbyggd i språket.
Ja, alltså en nationalism som också, för det skiljer ju
generationslös, eller statslös kanske snarare.
Ja, för finlandssvenskar och svenskar i Sverige vill ju inte ha en gemensam nation. Det vill ju kurder i olika länder liksom. Det är ett nationellt projekt på det sättet. Men det är inte som eller, jag vet inte, du som bor i Finland, har du uppfattat någon vill Vasa uppgå i Sverige?
Gud nej, absolut inte. Men jag tror, det finns inte så mycket liksom finsk nationalism bland de flesta finlandssvenska kulturpersoner heller. Alltså det finns ju snarare en minoritetsidentitet liksom.
Finlands judar, som Jörn Donner sa, va? Oj, inte.
Han var ju drastisk man. Men
Det är lite mer komplicerat än så. Men det finns ju också väldigt mycket pengar. Jag tänkte på det när vi pratade om liksom
rimlig analogi,
Norges liksom oljepengar, att det finns ju väldigt mycket
stiftelser.
Alltså så här, proportionellt antalet finlandssvenska författare som kan försörja sig på sitt författarskap är mycket, mycket större än liksom Sverige. Och sen proportionellt folk som kommer från så här kultur, medelklass, bakgrund är också mycket större.
Jag vill bara sticka in jättesnabbt att det är judinna. För jag kände att det här jag sa om judar med pengar kunde låta så himla fel.
Vi är lite nervösa idag.
Jag är inte det minsta nervös över det här.
Du kanske ska gå över till din... vanligt att ha alla med sig en bok.
Ja, och jag vet inte om det kommer till uttryck här. Det den sista poängen jag vill göra. För att jag tycker att den diskussionen som kommer ur den här texten och tillsället som Mikael har valt är väsentlig, för att det finns någonting med hela idén om en litteratur som är så intimt förknippad med nationen. Och jag tror det har att göra med det här att litteraturen tidigt kommer som liksom ett ställe där en ny form av kollektiv, det vill säga nationen på 1800-talet, börjar diskutera, drifta och föreställa sig olika frågor och identiteter och svar på problem. gemensam för första gången i historien. Och att man ville framåt. Man hade projekt och litteraturen drevs av sådana idéer. Och det var det som gjorde den betydelsefull och stor en gång i tiden. Liksom. Och så fort... Nu finns det inget sexigare och inget i andras ögon mer destruktivt än att skaffa sig en positiv idé om nationen. Vi ska värna Sverige eller vi vill att Sverige ska vara något särskilt. Och ibland tror jag att det här är en jävligt konstig teori. Men jag kanske tror att det kan ligga något i den. Att så här, den slentrianmässiga, eller den väldigt motiverade, ska jag säga, inte slentrianmässiga, antinationalismen... möjligen är ganska dålig för ett levande litteraturklimat.
Men också dålig politiskt. Alltså det känns som så mycket som vänsterkritik av nationsbegreppet bara spelar rakt i händerna på liberal kapitalistisk universalism.
Det är sant.
Att allt bara ska vara utbytbart mot allt annat och historielöst.
Ja, socialdemokratin är ju nationalism liksom.
Samtidigt tror jag att den formen av produktiv nationalism inte är görbar i ett samhälle med de migrationsströmmar som vi har.
Det är möjligt.
Alltså jag tror inte på nationalism som en väg framåt.
Det säger jag inte heller.
Men samtidigt så är många som är i exil har ju liksom känner ett starkare behov av att artikulera och liksom förhålla sig till sin nationella identitet.
Så är det ju såklart.
Eller vad man nu ska kalla den, kulturella identitet. Alla de här begreppen är ju helt nedsmutsade.
Ja. Mm. Och det är ju såklart också en annan sak att vara nationalist i Sölvesborg än att vara typ så här driven på flykt av politiska skäl och känna starkt för den nation man tvingades bort från. Liksom.
Jag tänker att det snarare måste gå att separera stat från nation. Att det är en tänkbar väg framåt.
Ja, absolut.
Att liksom nationalitet inte behöver vara knutet till medborgarskap.
Jag tänker just när det kommer till litteraturen så tänker jag att det handlar så mycket just om språket.
Mm.
Jag tänker på Jorge Luis Borges skriver om översättning till exempel. Då tror jag att det är Tusen och natt han tar som exempel. Att det finns en fransk Tusen och natt och det finns en engelsk Tusen och natt och det finns en spansk Tusen och natt.
Mm.
Och de har liksom färgats av den franska, den spanska och den engelska nationen i översättningen. Och det är en ganska sympatisk tanke.
Allting domesticeras liksom och blir en del av det inhemska ändå. Ja,
ja. Det finns ju liksom en svensk amerikanitet eller amerikanism eller vad säger man? Amerikanskhet. Alltså så här, det vi uppfattar som USA. I Sverige. Det är ju en svensk konstruktion av USA som består av vissa liksom importerade kulturella influenser.
Men, Victor, du har med dig...
Ja, jag har med mig en av mina favoritdikter. Kanske så här, topp 10 på min svenska dikter någonsin lista.
Vad tycker du om att äta till den här dikten?
Den här ska man nog äta typ varmkorv till faktiskt. För att den är lite så här, framtidsorienterad på 70-talet. Och då tänker jag att varmkorv är ganska...
Ja,
men
det är
så
snabbt
processa.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.